Den här lektionen ska vi börja genom att läsa Lukas 17 och 32. Lukas 17 och 32. Det är en vers som är mycket kort och mycket kärnfull. Det står så här: kom ihåg Lots hustru. Ja, säger vi, det var inte mycket att komma ihåg. Eller är det det? Kom ihåg Lots hustru. Det finns en hemlighet som Jesus försöker illustrera just med henne som exempel. Hon levde i syndens stad på samma sätt som vi lever i syndens värld. Men innan staden går under blir hon räddad ut ur staden av en ängel. Ängeln vill föra henne en plats där Gud vill bereda ett gott liv åt henne. Han säger till Lots hustru: se dig inte om. Vänd dig inte tillbaka. Men var är hennes hjärta någonstans? Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Nå, är skatten framåt eller är den bakåt? För Lots hustru är den bakåt. Och hon vänder sig om. Hon längtar tillbaka. Och när Gud håller på att föra henne bort ur synden, alltså symboliskt in i paradiset, så är det lite ödesdigert att längta tillbaka. Tänk om vi kommer till himlen och så finner vi, där finns inte en enda Mercedes. Och så längtar vi, så vi håller på att dö. Efter Mercedesbilar och datorer och jag vet inte allt vad vi kan förgylla tillvaron med. Det finns mycket leksaker och mycket som kan kännas viktigt. Tänk om vi då går omkring i himlen och längtar tillbaka. Jag menar, ett sånt öde. Tänk om vi inte har hunnit göra upp med vår maktlystnad innan Herren tar hem oss. Och så plötsligt så står vi där en vacker dag i paradiset och grämer oss över att det finns ingen chans att få någon makt. Och så längtar vi tillbaka. Det är ingen bra variant. För vad gör man när man vantrivs i paradiset, god vänner? Vad gör man då? Ja, det är inte mycket att göra. Jag tror det är så här. Ibland så har man målat upp såna här tänkta scener om den yttersta domen och hur alla människor står och hänger på låset och där paradiset, där måste jag in. Jag är inte så säker på det. Ibland så undrar jag om det inte också kan uppträda den motsatta situationen. Folk kikar in i paradiset och säger: vad är detta paradiset? Kan jag få tala med reseledaren? Jag vart ju lovad havsutsikt och vattensäng och jag vet inte allt. Och ska det här vara paradiset? Har ni inte annat än träbänkar? Jag som är van att åka första klass. Ja, vem vet? Vad är det som gör paradis till ett paradis? Jo, att Gud är vår glädje. Glädje är det Herren alltid. Åter vill jag säga glädje. Okej, om Gud är vår glädje så var du säker på att paradiset blir ett paradis. Men om han inte är det. Då kanske vi börjar att vifta med konsumentombudsmannen lite till mans. För att ge luft åt vår besvikelse och vår klagan. Allt beror ju på vad vi tycker är paradisiskt. Och så kanske vi står där som saltstoder i paradiset och ser oss tillbaka. Nå, det här är ju naturligtvis någonting som måste förebyggas. Hur förebygger Gud detta? Jo, på något sätt finns detta inbyggt i det faktum som var och en lär sig med tiden. Att det finns ingen jordisk glädje som består. Och därför heter det om de kristna när de till sist står där i himlen. Dessa är de som har kommit ur den stora bedrövelsen. Vi kanske kan tycka att det borde finnas något annat sätt att lösa det här problemet på. Något enklare och smidigare. Men då måste vi vidga perspektivet lite grann. Och så ska vi ställa en annan sån här klurig fråga. Var kommer djävulen ifrån? Och vem ställde dit kunskapens träd? Det förra får vi inget riktigt tydligt besked på i skriften. Det senare får vi däremot klart utsagt. Det var Gud som ställde dit kunskapens träd och inte djävulen. Och återigen så tycker vi att ja, men det var väl inte nödvändigt, kär Gud. Allt hade väl varit mycket bättre om du inte hade ställt dit det där trädet. Och om du liksom inte hade släppt in ormen. Då hade ju inte allt det här behövt hända. Och det hade väl varit mycket bättre. Ibland brukar vi försöka att lösa problemet genom att säga att ja, djävulen är en fallen ängel. Och det är mycket möjligt att han är. Det lilla man får veta antyder att så skulle vara fallet. Du kan se i början på Uppenbarelseboken 12 till exempel. Det tycker jag är det tydligaste textet. Men om så än skulle vara att djävulen är en fallen ängel. I det ögonblick Gud skapade alla änglarna så visste han ju vem som skulle avfalla. Och då skulle han ju ändå kunnat förebygga allt sammans genom att inte skapa just de änglarna. Vi tycker det här är lite dunkelt. Det är inte så dunkelt. Egentligen. Gud vill att vi ska tillhöra honom av kärlek. Och om det inte finns ett alternativ så blir det inte kärlek. Jag menar, om jag hade gått och gift mig med min hustru av kärlek till henne och hon samtidigt var den enda kvinnan på jorden. Det fanns inga andra. Hon var den enda. Så henne fick jag ta vare sig jag ville eller inte. Det hade så att säga inte blivit riktigt den kärlek som Gud vill att vi ska visa honom. Utan för att vår kärleks samhörighet med honom ska bli kärlek fullt ut måste det finnas ett val. För att vi ska kunna välja rättfärdigheten och mena någonting med det valet så måste vi kunna välja orättfärdighet. För vårt val av rättfärdigheten är inget trovärdigt val om det inte finns ett alternativ. Var och en som har röstat i Sovjet vet att det är rena löjan att rösta i Sovjet. 99,99% röstar i Sovjet. Men det är ju inte därför att det finns något att rösta på, för det finns bara ett parti. Utan det kallas ju för folkräkning i Sovjet egentligen. Utan man bevisar sin lojalitet mot regeringen bara därför att det ska så vara. Utan principen är denna på något sätt. Att det som står där i himlen till sist, Och om vilka det heter, dessa är de som har kommit ur den stora bedrövelsen. Och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De människorna ska ha prövat ett annat alternativ. De ska alla stå där med ett medvetande om skillnaden mellan ljus och mörker. De ska inte bara ha läst i en bok att syndens lön är död. De ska alla veta det. Och när de vet det på rätt sätt så har de också kommit till den punkten då synden inte längre är någon lockelse. Då vi fullt ut kan ha vår glädje i Gud och inte i något annat. Vilket ju är det som gör paradis till ett paradis. Följdriktigt så står det i Uppenbarelseboken 22 eller något sånt är det väl. Att när det sen står talat om vegetationen i paradiset så nämns livets träd men inte kunskapens träd. Det har spelat ut sin roll. Uppenbarelseboken 22:2. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd. Men kunskapens träd nämns inte längre. Människan har en gång prövat livet utanför Gud. Och utifrån den, vad ska vi säga, mänsklighetens gemensamma erfarenhet finns det de som har valt livet med Gud. Och det valet för oss då fram till, ska vi säga, en helt annan situation, en helt annan mognad, en helt annan personlighet i oss själva än vi skulle haft om inte allt detta hade inträffat. Vi har ibland tendensen att beskriva syndafallet och den tidsålder som går efter syndafall fram till Herrens återkomst. Vi har ibland tendensen att beskriva det här som ett olycksfall i arbetet. Som att det var aldrig meningen att Adam skulle synda, men dessvärre, han trillade dit. Och det var aldrig Guds mening att Adam skulle synda, men valmöjligheten måste finnas. Därför att annars finns det ingen relation som riktigt är bestående. Om man inte har prövat både ljus och mörker så har man svårt att välja ljuset för att det är ljus. Paulus låter förstå någonting i den här stilen om vi tittar i första Korinthierbrevet 15. Vi börjar läsa i 45:e versen. Och till 50:e. Första Kor 15 och 45. Och så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska ska vi också bli en avbild av den himmelska. Men det vill jag ha sagt, bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Paulus talar här om den första Adam och den sista. Och talar därmed om att i den första Adam redan före syndafallet finns något ofullkomligt. Det finns något ofullbordat i det som sker före syndafallet. Gud såg att allt var gott, men något är ofullbordat. Och det ofullbordade finns där i detta att människan har inte, så att säga, valt det goda utan skapats in i det. Och så talas det om att människan här är av jord och är jordisk, men ska komma att bli en avbild av den andra Adam som är från himlen och är himmelsk. Och det talar om för oss att när vi till sist står där och det heter om oss, dessa är det som har kommit ur den stora bedrövelsen, som har tagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod, så är vi alltså inte tillbaka där vi började. Det är inte så att man börjar någonstans på noll och så dimper man ner till minus 10 000 och så småningom är man tillbaka till noll. Utan vi står på plus 10 000. Därför att vi en gång har sett vad minus 10 000 är. Därför att detta är ju kärlekens väsen på något sätt. Det måste finnas en valmöjlighet. Utan den finns egentligen djupa sett ingen kärlek. Jag menar, vad är trohet om man bor på en öde ö, två pers? Ja, det är möjligt att man inte sliter håren av varandra. Men om man nu inte gör det, vad är då kärlek? Detta som Gud använder så många gånger i skriften, jag har utvalt dig. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Att vara den utvalda. Och att det ändå måste få finnas ett utväljande också hos oss, även om vi inte var de som tog initiativet till utväljande. Det här kan vara svåra saker att förstå, men vi måste se detta, att kunskapens träd står inte där på grund av Guds svaghet och djävulen finns där inte på grund av Guds misslyckande. Utan när Gud säger, låt oss göra människor till vår avbild. Så på något sätt måste också den här processen till, tror jag, för att vi ska komma till den punkten där Gud vill ha oss. Låt mig nu få repetera lite grann. Återigen, när det så att säga gäller förhållandet mellan Gud och djävulen. För vi får några bilder i skriften. Några liknelser. Och det är när så att säga summan av de liknelserna klarnar för oss som vi får en viss möjlighet att se in i det här. Den första har vi redan läst, men kan läsa den en gång till. Hosea 1 och 2. När Herren först började tala genom Hosea sa Herren till honom. Gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder. Ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren. Här jämför sig Gud med en god äkta man vars hustru ger sin kärlek åt andra. Hur vinner man hustruns frivilliga kärlek tillbaka? Om djävulen står för allt som har med älskaren eller älskarna att göra, så är ändå inte problemet alla andra karar som hustrun springer till. Utan problemet är ändå hustruns hjärta. Hur vinner jag tillbaka min hustru? Hennes frivilliga kärlek till hennes man måste ju kunna tolerera att det finns andra män. För som sagt, vad är trohet på en öde ö? Och problemet för den äkta mannen i den här liknelsen är alltså inte älskarna. Det handlar inte om att bekriga älskarna och skjuta ihjäl dem. Utan det handlar om att vinna tillbaka hustruns kärlek. Alltså är det för Gud inte djävulen som är problemet, utan det är vi. Jag återkommer energiskt till detta. Djävulen är inget problem för Gud, men vi är det. För Gud har från början beslutat sig för att inte spara på djävulen. Men han vill spara på oss. Djävulen kommer inte att föras till omvändelse. Det är inget problem att så att säga besluta hur det ska ske med honom. Men av oss människor längtar Gud efter omvändelse hos så många som möjligt. Frivillig omvändelse. Vi ska ta liknelse nummer 2. Vi går till första Johannes brev och andra kapitlet. Där läser vi verserna 1 och 2. Det första Johannesbrevet, andra kapitlet, verserna 1 och 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världen. Här har vi en annan liknelse, och vi kan kalla det för domstolsliknelsen. Det första var äktenskapsliknelsen, nu möter vi domstolsliknelsen. I Jobs bok läste vi att det finns en åklagare, och det finns det ju en domstol. Vad är hans jobb? Jo, att svärta ner den anklagade så mycket han någonsin kan, utan att bli alldeles grotesk. I den här texten läser vi att det finns en försvarsadvokat, det finns en som för vår talan, Jesus Kristus. Vem är domaren? Det är Fadern. Och vi förstår inte domstolsförhandlingarna i alla enskildheter. Men åklagaren kan ingenting göra utan att så att säga ha fått igenom eller fått gehör på något sätt för sina synpunkter i domstolen. Det är den bild vi får ifrån Jobs bok. Och den bilden skymtar också här. Och när vi ser den bilden så vill jag påminna om att i en domstol så finns det också ett vittnesbås. Där kan du och jag ställa oss, även när det inte är ditt och mitt ärende som är på tapeten i domstolen. Det är förebedjarens plats. Vi kan ta aktiv del i förhandlingarna i domstolen. Du är välkommen dit så ofta du vill. Så länge och så mycket du vill. Du får tjata precis så mycket du har lust. Varje gång åklagaren talar så kan du säga det inte sant. Eller också kan du vädja till domaren om barmhärtighet. Du har yttranderätt i domstolen. Det här är inte en grej som sker över våra huvuden, utan vi är medengagerade. Den lilla poängen finns det ju ingen plats för i äktenskapsliknelsen, men den kan man få med här. Och vi måste hela tiden ha klart för oss, allt är liknelser. Den bakomliggande faktiska verkligheten kan vi inte greppa. Den ges oss i några bilder. Vi får vakta oss så att vi inte blir allt för förtjusta i någon av bilderna och börjar överbetona den på de andras bekostnad. Men så att säga, kampen mellan det onda och det goda är som kampen mellan en åklagare och en försvarsadvokat inför en rättvis domare. Och vi möter ju också den bilden i Romarbrevet 8 som bekant. Det
33 versen.
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats till slaktfåren. Nej, i allt detta är bättre än skriva över allt detta. Nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns en som anklagar. Och hans anklagelse kan nog leda till nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara och svärd. I denna tidsålder kan så ske. Men ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och så nämner Paulus det som vårt förstånd har allra svårast att greppa. Nämligen att när vi drabbas av nöden, ångesten, förföljelsen, svälten, nakenheten, faran eller svärdet och håller fast vid Gud, så vinner vi en härlig seger. Därför så vann Jesus sin seger. Och så är också vi kallade att segra. Vi ska strax återkomma lite mer till vad det betyder. Men att träda upp i domstolen på försvarsadvokatens sida, det är viktigt och det är uppmuntrande. Inget ärende är slutgiltigt avgjort. Här finns stor yttranderätt och det finns en domare som verkligen kan lyssna. Och som är barmhärtig och rättfärdig. Och det är väl värt, så att säga, arbetet att träda fram i domstolen. Så småningom kommer domstolsförhandlingen att avslutas med den yttersta domen. Och då, så att säga, så kommer ju åklagaren att få sparken, så att säga, och därmed upphör domstolsförhandlingarna. Men fram till dess fortsätter detta. Och vi kan inte precis ruta in saker och ting hur de sker eller borde ske. Sen får vi nästa bild som också går in i de här förhållandena, och det är den vi möter i Hebreerbrevet 12. Och det är bilden av barnuppfostran. I Hebreerbrevet 12 ska vi läsa från 1-13 verserna. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Och ni har glömt den uppmaning som riktas till er som söner. Min son, var tacksam för Herrens tuktan och förlora inte modet när han straffar dig. Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den som inte tuktas av sin far? Om inte ni blir tuktade likaväl som alla andra är ni inga riktiga söner utan oäkta. Våra jordiska fäder tuktade oss och vi fogade oss efter dem. Ska vi då inte så mycket mer böja oss för andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter eget godtycke, men han gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak för era fötter så att det ben som haltar inte går ur led utan istället blir frisk igen. Det här är ju skrivet till församlingar som börjat lida förföljelse för sin troskull. Och naturligtvis så undrade man, är detta rätt? Stämmer nu det här? Ska vi verkligen behöva lida på det här sättet? Har inte Gud glömt oss i alla fall? Om vi var rättfärdiga så skulle väl vårt liv se annorlunda ut. Alltså samma fråga som Job och hans vänner brottas med. Vore vi verkligen rättfärdiga så skulle vi inte behöva lida. Och så säger Hebreerbrevets apostel, som det står i 8:e versen, om inte ni blir tuktade lika väl som alla andra är ni inga riktiga söner utan oäkta. Här möter vi nu bilden av en, vill jag säga, gammaldags far som kan vara sträng mot sina barn. Och vi har ju upplevt så mycket av sådan aga som bara är ren barnmisshandel. Att våra tankar spårar ur här. Man kan vara sträng av kärlek. Och man kan vara sträng av hat. Man kan vara ömsint av kärlek. Men man kan också vara tolerant av likgiltighet. Här i texten citeras Gamla testamentets ord att han agar var son som han har kär. Den man älskar, den agar man. Och det är väl kanske för att vi älskar så lite som det så ofta blir barnmisshandel när vi ska utöva aga. För det här är någonting väldigt svårt. Och för oss är aga bara någonting som äger rum sen föräldrarna har tappat besinningen och i vredesmod går lös på sina barn och misshandlar dem. Men jag menar, en unge som envisas med att lägga handen på spisen när plattan är kall måste ha lite smäll på fingrarna för att inte lägga dit den när det är varmt. Det vet vi alla. Och det skriften här försöker tala om för oss på nytt är att lidandets realitet är en omistlig del i den fostran som människor, eller som människosläkte, som vi genomgår på vägen mot det mål som är uppsatt för oss. Aposteln talar också här återigen om målet. I första versen, det gäller att hålla ut i det lopp vi har framför oss. Alltså att komma fram till den punkten dit allt samverkar och dit allt syftar. Och under vägen, under tiden, kan Gud låta saker komma oss till del som är svåra att förstå och kanske också för stunden svåra att ta emot. Aposteln säger inte emot det. För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, står det. Ändå kan det finnas långsiktiga mål i det här som vi med vårt korta perspektiv har svårt att ta emot. Så att vi återigen gör som jobb. Vi stämplar vishet som mörker. Och i det ögonblick vi gör det så bryts ju vår gudskontakt. Gudsbesvikelsen finns där. Vi vill inte längre se på Jesus trons upphovsman och fullkomnar. Utan vi vänder ryggen. Och då blir följden detta att vi tröttnar och förlorar modet, som det står i tredje versen. Återigen lyser djävulen med sin frånvaro. I den här bilden är han alldeles borta. Han fanns med i äktenskapsbilden, han fanns med i domstolsbilden, men här finns han inte alls. Och vi lägger hjärnan i djupa veck och undrar, hur ska vi nu komma underfund med vad som är Guds tuktan och vad som är djävulens attacker? Och den frågan är på något sätt felställd. För djävulen har inget eget operationsområde. Det är att tillmäta honom för stor betydelse. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Vi ska strax fördjupa den här bilden av barnuppfostran lite grann, men vi ska ta den fjärde bilden först. Det kanske finns fler bilder, men jag vet inte av fler. Markus fjärde kapitel. Där vi ska läsa ett par verser i den här liknelsen om de fyra sädesåkrarna. Den åker vi ska intressera oss för är egentligen ingen åker alls, utan det är det som kallas för vägkanten. Fjärde versen. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. Vi hoppar till 14 versen. 14 och 15. Vad mannen sår är ordet. Vägkanten. Det är det hos vilka ordet blir sått, men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i den. I den här bilden är djävulen med. Men är det djävulen som är problemet? Svar nej. Det är inte djävulen som är problemet. Utan det är det att marken är så hård. Så att när man strör ut säd så blir den liggande ovanpå ytan. För det första kan den inte gro där. Och för det andra är den lätt åtkomlig för himmelens fåglar. Hur löser man problemet? Ja, många tror att man ska ställa sig med en röd duk och stå så här och vifta med den hela dagarna för att fåglarna ska flyga sin väg. Och det kan ju hända att de gör. Men kornen gror inte för det. Jag ska säga korna, för det låter ju lite lapsus. Men kornen, sädeskornen, de gror ju inte för det. De gror inte bara för att fåglarna försvinner. Utan problemet löses genom att man tar fram spaden och luckrar upp jorden och myllar ner kornen. För det första gror de och för det andra har fåglarna ingen chans. Det är jordmånen som är problemet, det är ju liknelsens budskap, inte fåglarna. Fåglarna tar vad de kan få lov att komma åt, men de kan inte plocka korn som har fallit ner i jord. I den goda åkern är det inga problem med några fåglar. Alltså är det spaden och inte den röda duken som löser problemet. Vi gräver upp marken, luckrar upp den, myllar ner. Spaden eller plogen eller vad du vill ha för ändamålet. Eller hackan om du så vill. Det kanske mer är en bild av att lidandet ibland finns där som en komponent i sammanhanget. Och på något vis är det väl så för oss var och en att vi i lidandets situation kan erfara hur jorden luckras upp. Vi har alla träffat människor som absolut inte vill att ha så mycket som en sekund med Gud att göra när allt gick dem väl i händer. Och så kraschade allt och Gud blev förunderligt närvarande. Och man var förunderligt beredd att ta emot. Sen finns det andra situationer då man kanske strävat och vandrat på Herrens vägar. Och så kom lidandet i alla fall. Och Gud blir plötsligt en främling, en som man vänder ryggen åt. Sånt händer ju också, vi möter båda delarna. Ibland brukar vi säga att lidandet kommer antingen att förbättra eller förbittra. Och här finns en stor hemlighet i livet. Det finns ett val. Vi kan i varje situation av svårighet och lidande som möter oss välja att tänka så här. Jaså du Gud. Det här var din trofasthet. Jojomän. Det var väl det jag kunde tro. Eller också kan vi välja detta. Att säga, vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Och så kastar man sig i armarna på Gud. Inte därför att man har den uppfattningen att jag, käre Gud, det här kunde du inte rå för. Det var ju bara djävulen som hittade på allt samman, och nu slog han till mig här i ett ögonblick då du inte såg på. Utan det är bara så att i lycka och lidande prövas det någonting i våra liv. Om vi är beredda att låta oss föras närmare Gud. Eller om vi kommer att vända oss bort ifrån honom. Men det kan också ske i lyckans dagar. Titta här vad mycket pengar jag vann på penninglotteriet. Titta här vilken underbar karriär som öppnar sig framför mig. Vi ses till pensionsdagen, käre Gud. Nu tar jag och spårar in på det här. Varje frestelse och varje lidande testar något i vårt liv. Om vi är beredda att kasta oss djupare i armarna på Gud eller om det kan leda oss bort ifrån honom. Och det är det Gud och djävulen är överens om skulle testas i Jobs liv. Vad kommer att hända nu med honom? Djävulen säger, förvisso kommer han då att mitt i ansiktet på det tala kränkande ord. Han kommer att vända den ryggen, säger djävulen. Seger visst. Men det gör inte Jobb. Jobb uttrycker sin stora smärta, men han har åtminstone förtroende nog för Gud att fortfarande prata med honom. Djävulen lyckas inte dra Jobb bort från Gud. Och det är så mycket det går ut på. Vi befinner oss ständigt i en valsituation. Och som jag sa förut, kärleken är inte kärlek om vi inte har valt föremålet. Att vi får lära oss att välja Gud gång på gång, gång på gång. I glädje, i lidande, i medgång, i motgång, i solsken och när det regnar småspik. Det är det som det hela går ut på. Därför att ju mer vi lär oss att välja Gud med hans hjälp, det som införs vid närmare målet. Och när vi då står där en dag, bland dessa som har kommit ur den stora bedrövelsen, då är vi inte som Lots hustru. Utan då tillhör all vår trohet den äkta mannen. Då kan domstolen avskaffas. Det behöver inte testas mer. Jordmånen är lucker nog. Det utsäde som kommer från Herren har grott i våra liv. Och Gud har fört oss fram genom glädjeämnen och svårigheter till det mål han har satt upp.